Morsning korsning, välkomna till Toto Balotto. Det är fredag den 3 juli och i och med det så kliver vi in i sommartotto. Fan, snappa upp er i hashtaggen sommartotto på sociala medier.
Ja, jag sitter ju och liksom fingrar på Instagram-knappen. Jag gör ju alltid sådär fina collage på sommaren, men det har inte riktigt kommit igång. Det kanske har att göra med corona. Det kanske har att göra med att folk har jobbat lite längre det här året. Men jag tror nog, om jag kollar på trafiken här i Stockholm när jag åkte in och parkeringsmöjligheterna, som normalt sett är riktigt svåra kring vårt kontor.
TBT till när Anders Lindpar letade park i
en timme.
Nästan en timme. 53 minuter.
Vansinnig. Men nu är det tomt på gatorna.
Så jag tomt är att ta i.
Det är väl att ta i kanske. Men folk har nog börjat få semester. Hashtag sommartotto, skicka in era bilder. Hur ni firar sommaren, hur ni lyssnar. Tycker vi är roligt.
Som alla som lyssnar på den här podden förutsätter vi vet, så spelas det ju fotboll i par 10 minut den här sommaren. Det är nonstop. La Liga kör ju den här sköna driven att det är La Liga varje dag.
Ja, det gillar jag.
Ja, jag så här,
om man får ingen riktig koll på omgången.
Nej, det är hopplöst att hänga med i liksom själva liksom organisationen kring La Liga. Men det finns något härligt rent i att det är La Liga-fotboll varje kväll.
Precis, om man funderar på så här, vad är det ikväll? Det man vet är i alla fall att det är La Liga-fotboll. Ja. Sen har PL också ganska utspritt får man ändå säga.
Absolut, men där finns det ju vissa kvällar där det inte är match. Så. Till exempel ikväll.
Just det.
Och ni vet ju att La Liga och Serie A sänds på C More. Där är det fotboll mest hela tiden. Och spännande är det i alla fall i botten. Herregud.
Ja, det är många bottenstrider som lever. Och det är mycket som står på spel nu. Man märker ju det, vissa lag. Det fattar ju alla liksom, att motivationen kanske tryter lite när man är i mittenträsket. Och man spelar fotboll var tredje dag. Det är liksom hela tiden. Och matcherna går på varandra. Och det har man ju sett nu, inte minst i veckan. Vissa lag som så här, lite har checkat ut. Däremot så bottenlagen, de ska man nog kika lite extra på de här sista omgångarna.
Vill du veta vilket lag som verkar ha checkat ut totalt?
Ja,
det är Roma.
Ja, men Fiorentina då? Alltså, vi sitter ju här i studion med två favoritlag som kommer från riktigt usla prestationer och speciellt så här usel inledning på det som har kommit åter då, fotbollen efter coronan. Ja, men håll med.
Ja. Alltså, nej, men jag tycker ändå att Fiorentina såg lite pigga ut mot Lazio. Och Ribéry tillbaka från skada. Och, ja, men nu, så här, någonting finns det.
Ribéry har ju blivit lite som Zlatan när han spelar i typ MLS och faktiskt också nu i Milan när han håller på att klaga på lagkamraterna. Och han tycker, man ser ju på Ribéry, han tycker ju att lagkamraterna är för dåliga. Man kommer från ett liv i Bayern München med världsspelare runt sig hela tiden. Om inte han gör mål, ja, men då löser Robben eller Lewandowski eller någon annan biffen och man vinner matchen. Mm. Nu inleder han med att göra mål här, för, inte förra matchen men matchen innan det. Och sen så bara klappar resten av laget ihop fullständigt.
Alltså mycket kan man ju säga om Vlahovic. Men någon Lewandowski är han inte.
Inte än. Jag väljer att tro på honom. Mitt lila hjärta bultar ändå för Vlahovic som är lite av en Fiorentina-talang.
Ja, men det var ju en sprakande fotbollskväll igår då, med fullsmetad allsvensk kväll. Det var Manchester City mot Liverpool och det var Real Madrids jakt på ligatiteln och så vidare. Och så mitt i det där så sitter man med en skärm, Kristoffer Svanemar i lurarna, på Olympico. Roma mot Udinese. Perotti tar rött kort efter en halvtimme med lagkaptensbinden på armen. Ser inte ut att bry sig speciellt mycket. Och det här görs ju i underläge 1-0. Alltså det var en match, så jag skrev på Twitter att det var något slags lågvattenmärke. Jag har inte sett Roma så dåliga. Och alltså en sån pinsamt usel insats på jag vet inte hur många år. Och det känns verkligen som att det är en klubb som har hamnat så snett man bara kan hamna på 2-3 år. Och då tänker jag på allt från liksom, ja, men Totti och De Rossis abdikering och exit från klubben, från planen, relationen.
Mot deras vilja ska jag säga.
Så, exakt. Alltså det relationen mellan klubbledning och supportrar. Ska klubben säljas från liksom den hatade presidenten eller inte? Tränarsituationen, Spalletti, Di Francesco. Ja, är Fonseca rätt? Sportchefen Petracchi, han är avstängd av då Palotta. Spelartruppen hoppar. Blöst, liksom,
det roliga med Petrakis avstängning, det som sipprade ut i medierna var att han har varit för öppet kritisk, och han har ju varit kritisk liksom i medierna, men det är någon slags sms-bombning som han ska ha då kört mot Palotta, alltså direkt till honom. Jag ser framför mig att det är på fyllan.
Ja.
Alltså det vet ju alla som lyssnar på den här. Ibland vaknar man upp på morgonen efter en riktigt blöt kväll och så känner man, fan, skulle jag verkligen ha skrivit det där? Ofta för min del så handlar det om Twitter.
Mm.
Det får man ju säga.
Ja, verkligen.
Får man ju tillstå och vara lite öppen med. Man försöker hålla sig. Men för Petrakis del så gällde det alltså jobbet.
Mm.
Det var bara att knalla vidare.
Ja, vi får väl se när eller om han tas åter i tjänst. Men alltså så här, det blev ju så fel också med när Monchi kommer in med stora spaden och börjar gräva åt alla håll och bygger om på sitt sätt. Sen så försvinner han.
Och så mer klassiskt italiensk sportcheferi då, kommer in i och med Petrakki.
Exakt, och ska då börja liksom titta ut över det här liksom halvfärdiga påbörjade husbygget.
Samtidigt som presidenten är på väg då att lämna och det pågår förhandlingar med olika rika människor runt om i världen om att sälja klubben.
Ja, men,
svår situation får man ändå säga för Petrakki.
Ja, och så liksom så här, på det här blir den kanske mest bespottade spelaren av alla, Edin Dzeko, som springer runt och bara drar benen efter sig. Alltså, vet vad jag är mest trött på? Det är liksom från
han ser ut som Ragge i syrianska.
Kanske. Nej, men det är ju från Romas officiella håll då. Deras jävla bombning av den här bilden på Edin Dzeko som typ 17-18 bast, vad kan han vara? Mm. Står med polarna i Bosnien någonstans med en Roma-halsduk runt halsen. Mm. Ja, men han har en Barcelona-tröja på sig under jackan. Han har väl tagit på sig...
Han är julgran liksom. Det han har fått av någon.
Exakt. Jaha, här är en Roma-halsduk. Där är en Barca-tröja. Ge mig Chelsea-smulan så sätter jag på mig den också. Betyder ju ingenting.
Och det kan man ju göra en större poäng av, just det där med typ Harry Kane har ju gjorts poäng av att han hade Manchester United,
Arsenal.
Och han var Arsenal supporter som grabb. Alltså för alla fotbollsspelare i stort sett, för alla fotbollsspelare i topp 5 ligorna så spelar det ingen som helst roll för prestationen i den klubben man har varit i, vilket lag man höll på som 7-åring.
Nej.
Alltså,
nej, men
idag, alla som kommer upp, alla unga kids, om du liksom inte är fostrad i Barcelonas akademi eller i, ja, men AIKs akademi, det, där är ju liksom hur många spelare som helst, spelar ingen roll. Man ger allt för den klubben man kommer till.
Mm.
Oavsett, man är ju professionella fotbollsspelare. Nej, men det görs ju ganska ofta stora poänger på att liksom, ja, men en Roma-halsduk eller en Arsenal-tröja på Harry Kane.
På tal om bosnier, alltså Pjanic, klar för Barca. Ja. Och så finns det ju då bevingade uttal om att Real Madrid har alltid varit min favoritklubb och jag har hållit på dem sedan barnsben. Ja. Och det är liksom...
Har ingen betydelse nu.
Nu är han i Barca, han kommer ju liksom, han kommer kyssa det där klubbmärket och fira i El Clasico. Och han ger ju blanka fan i Real Madrid. Precis som Edin Dzeko ger blanka fan i Roma. Alltså så här...
Han är en professionell fotbollsspelare i Roma just nu. Gör det han kan. Sen sa han,
ibland,
jag ägas lite trött.
Ibland, helvete vad han drar
ja, men benen. Han är ju en sån spelare som när han är trött, när han är omotiverad på planen så syns det extra tydligt.
Mm. Och då tänker man, okej, okay, ingen Dzeko nu, Kalinicin. Kan vi se något pick där?
Nej, Kalle trösta spel. Jag var ändå glad att han kom till Fiorentina, men där började ju förfallet, om det nu fanns någonting.
Jag tror jag aldrig
Ukraina där han spelade, var i Dynamo Kiev.
Jag tror jag aldrig har sett dig så upprymd kring liksom en transferrykte. Som när det började pratas om 400 miljoner för Kalinic till Kina, va?
Nej, men den var ju klar. Det var inte bara riktigt, det var en affär som var klar.
Du har aldrig varit så engagerad i en affär.
Nej, men han stoppade ju allting själv. Han ville fortsätta spela på den absoluta toppnivån. Och det var ju typ den sista chansen för en spelare av hans kaliber, om man hade för säga, som kommer från Serie A eller någon stor liga.
Mm.
Att gå. Nu är det ju på Marcus Danielsson nivå i och med att Kina har gjort om sina regler. Mm. Kan inte riktigt värva på det sättet längre.
Nej, och det kan jag säga att det löste sig väl inte så bra för Kalinic.
Han kanske skulle ha gått igen.
Han har inte flugit sedan dess. Nej. Hemskickad, va, från Kroatiens VM-silver. Han
missade ju VM-silvret.
Hemskickad för en urkukning när han inte fick spela. Ja, eller när han blev utbytt.
Ja, han blev utbytt. Det sjuka av allt är med honom är att han känns ju verkligen som en Mimmo Crescito-typ. Ganska vaniljig liksom. Inga produkter i håret, alltid ganska snäll. Inga större utsvävningar tidigare i karriären. Och så just där med Kroatien i det mästerskapet som han gick till final. Där skulle han kuka ur.
Mm.
På något sätt signifikativt för hela hans karriär.
Hur som helst, det var verkligen kontraster igår kväll när man då liksom ser en förvisso inför tomma läktare, passionerad allsvenskan, det är gammalt klassiskt rivalmöte, Blåvitt mot AIK. Det är ett Bayern som måste hitta tillbaka till 3 poäng och vinnarspåret igen. Och så är det Manchester City som vill sätta ett bakfullt Liverpool på plats. Och Real Madrid jagar ligasegern och det betyder jävligt mycket och så vidare. Och sen så är man där tillsammans med Svanen och en del andra romanistiskt säkert som satt och genomled den där kvällen på Olympico. Mm. Och ser liksom ett lag som, alltså du vet, att se Udinese stå liksom, köra typ, oj! Oj,
som de slåss, och det ska ju sägas, de har ju då motivation för att de slåss för kontraktet. Ah. Det är ett betydligt sämre lag än Roma, normalt sett, i en ligaavslutning med 40 000 på Olympico, ja, men då vinner Roma den där matchen bara. På ett eller annat sätt så vinner man den matchen, även om man gör en dålig prestation. Ja. Men här är det liksom ett lag på planen, hör jag på att säga, men mer eller mindre.
Ja, men du vet, med 3-4-5 minuter kvar, då tar liksom De Paul upp bollen och börjar hatta mitt på plan i spelet för att passa vidare på volley. Alltså, det vill säga, det är sån jävla hånfull situation, och man hör hur liksom bänkspelarna börjar hetsa mot att så här, kom igen, gör trean, för att det är liksom så här,
garva lite, ah,
kom igen, ge honom boll, kan inte han få göra mål. Nej, det var
alltså. Men det är hånfull, om man ska vara lite allvarlig i den här situationen, det är ju mot supportrarna, för att även om det inte är några på läktaren så sitter alla och tittar på den här matchen, alla Roma-supportrar sitter framför tv-apparaterna. Men kom igen då, ge en prestation till dem, bara för att de inte är där på plats och kan visa sitt missnöje. Så finns det missnöjet ändå. Det måste spelarna förstå. Det här är direkt respektlöst, tycker jag.
Nej, men det tycker jag att man kan se på flera håll och kanter runt om i Europa när det är återstartat nu inför tomma läktare. Att vissa lag, alltså, de verkar inte kunna ge sig själva den där sparken i arslet av sig själva, vare sig från tränarhåll, vid sidan om eller ute på plan. Kolla bara Leicester. Mm. Alltså, jag har följt Leicester ganska noga och sett de flesta av deras minuter här sen den engelska fotbollen drog igång igen, både FA Cup-matchen mot Chelsea och Premier League-spelet, i och med att jag liksom är så engagerad i fantasyn. Mm. Alltså, det är så håglöst och det är så uppgivet, och då har de allt att spela för. De ligger trea, där, de är på väg, alltså de hade Champions League en spik ifrån. Mm. Det är bara liksom så här, gå och hämta hammaren, dra i spiken, så löser det så här. Mm. Och då får ni spela Champions League när fotbollen kommer igång igen på riktigt nästa säsong med fulla hus på läktarna. Och alltså, cashen måste ju såklart in, och vad är bättre då än att spela Champions League? Men de ser ut att ge blanka fan i vilket. Och ute på plan så är det så här, hemma mot Brighton eller FA-cupen mot Chelsea, det är en titel. Det är så dåligt, det är så håglöst.
Därför blir det så jävla märkligt att se Everton till exempel då med Carlo Ancelotti som har fått igång sitt lag. Ja. Och vad har de att spela för? Ja, eventuellt då en Europa League-plats. Men ändå inte ens det, de är fast i mittenregionerna. Och ändå så har de beslutat sig för att vi är i alla fall respektfulla mot våra supportrar. Och vi kör den här ligaavslutningen. Där förstår man inte riktigt hur det har blivit. Det borde ju vara tvärtom, så att säga.
Fram till vändningen från underläge till seger igår. Och då med Alexander Isak som vinstmålskytt. Det var jävligt roligt. Alltså, såg du hur lättad han var när han firade?
Jag såg det.
Gå ner på knä och slider. Det är ju inte för 3 poäng i jakten på Europaspelare. Det är ju för, liksom, för sin egen skull. Elian José har gjort mål. Ja. Han har varit jättedålig. Precis som väldigt många andra, ska ju sägas, såklart. I Real Sociedads återstart här. Men han är ju så lättad. Men det var det jag skulle då komma till kring Real Sociedad. Att de har ju också varit så här hopplöst likgiltiga, har det sett ut som. Visst, det är ju väldigt många som menar på då att det är de spelförande, konstruktiva, kreativa lagen som har lidit mest ont av omstarten här. Det är tätt matchande, det är tomma läktare, det är lättare att vara destruktiv än att vara konstruktiv och så vidare, gamla klyschor på det. Men Real Sociedad har ju inte alls sett ut att ha samma liksom tro på saker och ting. De har ju sprungit som fan.
Jag tror att det där målet kan betyda väldigt mycket. Alltså, målet för William José kanske också. Men liksom att de två anfallarna visar vägen. Jag tyckte att det såg bättre ut. Men en rolig detalj där. Såg du han som tog ner bollen till Alexander Isak? Vem var det?
Det är Ojala Sabal.
Ja, det är det. Du ser att han egentligen försöker ta ner bollen till sig själv och avsluta. Men han märker efter en millisekund att det här blev inget bra. Och han ser också att Alexander Isak är där. Så han är tillräckligt närvarande i situationen för att försöka se ut som att så här, nej, men det här var faktiskt meningen. Vi lånar den här av Simon och lägger ut på vår Instagram. Annars finns det, ni kan kolla på fotbollskanalen och så vidare.
Och så att det inte är Alexander Isaks mål som är grejen här. Det är Ojar Sabals uppfattande av att här spelar jag svala snubben, ja, men, som har bröstat
det här
fram
är ju,
till
det här
Isak.
Är ju på väg att bli en skitsnygg nedbröstning till Isak. Här måste jag se ut som att det var faktiskt var meningen. Så det tar en millisekund innan han uppfattar att den är på väg till honom, och då ringer han tillbaka lite.
Jag fattar. Ja. Fattar. Ja, men skit i Roma då. Det är ett sorgligt kapitel i sig. Nu är det ju Napoli på bortaplan i nästa.
Derby del Sole.
Ja. Det känns som att...
Vilket är ditt favoritderby? Jag vet att vi pratade om det tidigare. Mitt är Il Derby del Riso. Provercelli mot Novara.
Mm. Nej, men jag gillar... Fan, det finns något motorvägsderby.
Italien är inte förknippat jättemycket med ris. Men man ska veta att allt det goda risottoriset, det odlas uppe på lågländerna längs flodbäddarna uppe i Piemonte. Ja. Och därför har då Provercelli mot Novara blivit Il Derby del Riso.
Nej, men annars så skulle jag nog ändå hålla Tyne Wear derbyt.
Jaså.
Newcastle mot Sunderland. Mm.
Vet du vilket mitt högsta just nu? Derbyt på Chiliöarna. Ni som inte har lyssnat på det avsnittet, det finns på Spotify, Never Forget, två avsnitt varje vecka. Senast var det Lennart Johansson, ja. Och på måndag då minns vi en kär svensk spelare i just Italien.
Det gör vi. Kul att du kör Chiliöarna också.
Sillöarna, jag vet, men stavningen är lite lurig. Men det är i alla fall ett derby som ni borde ha koll på i det här laget.
Lyssna på vår parallella dotterpodd på Spotify, Never Forget, två avsnitt i veckan. Väldigt härligt att bryta av med.
Ja.
Vi är denna vecka sponsrade av Frank, Sveriges första renodlade PRP-klinik som jobbar för att bekämpa manligt håravfall. Thomas, berätta, vad är en PRP-behandling?
Jo, PRP-behandlingar är en 100% naturlig och medicinskt beprövad metod för att förebygga håravfall samt väcka döende hårsäckar till liv. Och det är ju så att det inte bara jag som tappar hår just, utan det är 50-75% av alla män som tappar hår, och det är någonting som vi tycker att man ska prata om.
Precis. Genom ett blodprov i armvecket så utvinner man trombocyter, tillväxtfaktorer som sedan injiceras i skalpen, och det här utförs endast av legitimerade läkare och sjuksköterskor på Frank. Det är viktigt att börja behandla håravfall i tid, för har man tappat för mycket så finns det inget kvar att rädda.
Därför jag kikar på Frank just nu, va? De ligger ju på Grev Turegatan 10 i Stockholm. Det är bra för mig, eftersom jag bor i Stockholm. Vårt kontor är inte jättelångt ifrån. Behandlingarna tar max 30 minuter och man kan gå och jobba direkt efter. Det är bra, kan jag gå och sätta mig och podda, eller hur, Gusten?
Verkligen. Men för de som inte bor i Stockholm så finns det numera en online-konsultation på frankhair.com/online-konsultation där man kan skicka in en bild på sitt problemområde, så återkommer Franks läkare med ett utlåtande om hur förutsättningarna för att gå vidare med PRP-behandlingen ser ut. Och det är kanon, va, för att man kan göra en bokning ett år framåt i tiden. Man kanske inte har vägarna förbi Stockholm just nu. Man kanske vill hålla sig hemma på grund av coronan och så vidare. Bokningen kan man göra ett år framåt i tiden, och det gäller även den rabatt som vi nu kan leverera tillsammans med Frank. 15% rabatt får man på alla paketlösningar om 4 behandlingar.
Koden är TOTO.
Och den här koden gäller juli ut.
Ja, det är jättebra. Så passa på att gå in på frankhair.com. frankhair.com och kika in och se vad de kan göra åt just dig.
Vi säger stort tack till Frank för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är denna vecka sponsrade av Unisport, och Thomas, det är rea.
Jajamensan, det är jubileumsrea, Gusten, och det är på en jäkla massa produkter just nu.
På unisportstore.se så kan man hitta allt från vattenflaskor till Real Madrids tredje ställ, och det satt du och dreglade lite över här på morgonen.
Ja, dels klickade jag faktiskt hem den nya Nike-bollen som har kommit. Det är en speciell boll, Gusten, jag ska återkomma till den vid ett annat tillfälle. Men samtidigt som jag gjorde det så klickade jag också hem ett par sweatpants till Stella, så det finns verkligen allt. Det är riktigt bra rabatter. Men det är också Scudetto-rabatter, det är ligatitel-rabatter. För man kan köpa till exempel Real Madrids tredje ställ för mer eller mindre halva priset. Du har Juventus hemmaställ. Och den otroligt snygga, ganska neutrala i och med att många inte har franska lag liksom som sina lag, PSG-tröja. Man ser ju ganska många i så här PSG-merch och PSG-tröjor och sådär. Och den går också för riktigt bra pris.
Ja, jag är ju med dig på Real Madrids tredje ställ, alltså den lite mer limegröna.
Somrig!
Ja, ett Benzema tänker man ju på när man ser det stället. Det är verkligen Benzema som klär den tröjan. Men sen så känner man också så här, ja, den där kan man ha precis lite när som. Mm. Det behöver inte vara när man ska spela fotboll med polarna, utan det kan vara på finrestaurang och på stranden.
Exakt, det också känner liksom att alla supportrar till de här lagen, de köper ju en historisk tröja i och med att det är mästartröja. Med största sannolikhet så är det ju Real Madrids mästar tredje tröja, det är Juventus mästar hemmatröja och det är PSG's corona liksom vinsttröja. Så det är ju någonting som man kan ha med sig och man kan liksom visa upp om fem år, just det, men här vann vi titeln med.
Men hörni, det finns ju inte bara matchtröjor på unisportstore.se, gå in själva där och hitta just det du söker. Vi säger stort tack till Unisport för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack!
Tillbaka då till fotbollen som spelats. Vill du prata lite allsvenskan? Vill du prata lite Mourinho och VAR? Eller vill du prata Manchester City-Liverpool? Och
Mourinho,
den minst
alltid
sagt
Mourinho.
Brydde Jürgen Klopp post-match.
Alltid Mourinho.
Okej, okay. Men du såg kanske situationen med Lucas Moura och Tottenhams bortdömda kvitteringsmål.
Han ramlar.
Igår. Han exakt, ramlar. Han är på väg framåt, stormar in i straffområdet, görs ner, det är ingen grov förseelse. Nej. Så, men han tappar balansen och liksom, ja, strutsar ner på backen och så får han...
Störtdyk mer eller mindre.
Exakt, så får han bollen för långt ifrån sig och en försvarande Sheffield United-spelare rensar då bort bollen. Lucas Moura håller på att ta emot sig fallet samtidigt som det här och med då utsträckt arm så får han den här rensningen någonstans i närheten av typ triceps, armhålan, övre liksom revbenen. Ja. Men bollen studsar
alltså
då...
Alltså som hans i sig, om man nu säger att all hans är hans, så att säga, så är den tveksam redan där.
Ja, ja, visst. Men du vet så här, sen första juni så började väl Steffe Pepsi och gänget blanda in då armhålan.
Ja.
Då vet man att man är ute på djupt vatten. Man är ute på djupt handsvatten, men, när armhålan är med och
just
speltid.
I det här fallet så valde då Premier Leagues varum att granska, för det gör de ju inte alltid heller, har vi sett på senaste tiden.
Ja, verkligen. Nej, men liksom, det här leder då fram till att bollen kommer till Harry Kane som i nästa sekvens då gör mål. Liksom, IRL med blotta ögat, ingen protesterar ju Sheffield United håll. Alltså, det går inte att uppfatta någon hands. Det har inte skett någonting kontroversiellt här. Men varummet påkallar domarens uppmärksamhet. App, 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 app. Och då är ju regeln utformad så att om det som betecknas som hans, vad det nu är inblandad i en situation som leder fram till mål, så ska målet dömas bort. Mourinho, alltså, han lackar ju när det sker, men efter matchen så säger han, jag tycker han säger det väldigt bra. Så här, ett, jag är inte ens lack på domaren längre. Jag har slutat vara lack på domaren. För att han är inte längre domare.
Nej.
Det tycker jag var bra sagt.
Det är jättebra sagt.
Det är, liksom, det är en fin liten detalj. Mm. Och så två, så säger han, jag tror helt ärligt att de bestämmande måste förstå att det här kommer få folk att på riktigt sluta kolla på fotboll. Alltså, det här, ja, det kommer, här funkar inte längre.
Kommer i alla fall dämpa intresset. Man behöver inte vara så jävla, man behöver inte vara så jävla svart och vit, tycker jag.
Nej.
För att det är väldigt många som pratar om så här, men då kommer jag sluta kolla på fotboll. Om det här kommer till allsvenskan, om VAR kommer till allsvenskan, då är det över. Nej, det är inte över. Men det kanske dämpar ditt intresse till en början.
Och jag tror verkligen att för varje korrekt VAR-beslut som tas och där folk känner, vilken tur att vi har VAR och vad rätt det blev. Alltså, för varje sånt, alltså, du behöver 100 sådana. För allt suddas ut av såna här.
Ja.
De löjliga VAR-situationerna tar överhanden.
Mm.
Och de kommer alltid finnas. För att det är som Mourinho säger, det är inte domaren längre ute på plan som är domare, utan det är varummet som kan se allt. Mm. Som går in och nagelfar alla situationer och menar på att det här ska det blåsas för, eller det här ska jag inte blåsas för, eller kolla på det här. När ingen där ute, eller någon på läktaren, eller någon via tv-skärmen har... Nej, jag vet inte, det blir bara fel. Och dessutom, vi har ju pratat om handsregeln här nyligen, hur idiotisk den är. Alltså, en grej jag tänkte på då i och med det här, Det är ju det
eller så här, idiotiskt, den är ju helt omöjlig att förstå.
Ja,
eftersom men den tillämpas olika av alla domare i olika ligor.
Men inte bara tillämpas olika, utan jag insåg igår den kanske största liksom, provokationen i hans regeln som finns just nu. Det är att i såna här situationer, alltså när det leder till mål, då är hans en sak. Alltså, oavsett avstånd, oavsett liksom, är handen på något sätt
inblandad.
Armhålan, triceps, vad som nu är hans. Hur det än ser ut, är den inblandad så är det hans. Men i andra situationer så är inte liksom samma sak hans.
Nej.
Vilket då blir det så här.
Det
finns två olika hans. Och det känns liksom så här, där borde ju också någon klocka ringa.
Mm.
Hallå, är det, alltså, hans är väl hans?
Mm.
Oavsett om det leder fram till mål eller inte. Mm. Tycker jag. Jag vet inte. Men jag tycker Mourinho sa det bra.
Mm, ja, han sa det bra. Sen har vi ytterligare en situation då som eventuellt skulle kunna tala för dem som fortfarande tycker att VAR funkar bra. Det är ju den med Mané i matchen mot City. När han trillar eller blir nerriven och får straff. Men domaren kollar och det verkar på millimetern vara så att han är utanför när förseelsen börjar. För det är väl så man säger, va?
Ja, eller framförallt där situationen slutar. Just, det är det som är.
Ah, okay.
Du kan påbörja en tröjdragning eller liksom, du river eller
trycker den i straffområdet. Så,
exakt, utanför, men fortsätter den in i straffområdet, då ska det vara straff.
Och där kan man då gå in och kolla och se att det eventuellt är utanför och så blåser man en frispark istället.
Mm.
Det är ju den här millimeterrättvisan som man pratat om också som man har lite problem med. För att den tillämpas olika också. Ibland är det millimeterrättvisa och ibland vet man inte heller om de tekniska hjälpmedlen faktiskt funkar.
Nej.
Som till exempel vid offside-situationer där man pratar faktiskt om någon centimeter hit eller dit på ett knä. Jo, men kan ni verkligen se det? Så att, och då blir det konsekvens man pratar om. Det är ju det man någonstans vill ha också. Men det blir inkonsekvent beroende på var man befinner sig någonstans i en liga eller i vilket land man befinner sig.
Ja, och det är inte bara England som ska skita utan det blir fel överallt.
Ja.
Alltså, vi har pratat om Hansen Rom åkte på när Veretout smeker in den. Alltså, Lazio straff de får mot Fio när Caicedo går ner. Hur många vinklar ska du behöva se i varummet för att se det är inte straff?
Nej, exakt.
Det ska absolut inte vara straff.
Nej.
Men det blir straff.
Ja.
Men det kan vara straff, alltså i RL när du ser det, ja, då är det är en skicklig utförd förstärkning. Bra Caicedo, hatten av. Men det där ska man ju kunna syna via VAR. Skitsamma, jag tycker liksom Mourinho...
Det är inte första gången som Lazio rånar poäng från Fiorentina hänt för.
Det har det, sannoliken. Den stora matchen då, City-Liverpool, gällde ju inte speciellt mycket sportsligt. City kommer ju sluta tvåa, Liverpool har redan vunnit. Men det finns poängrekord att slå. Det finns ju såklart en ny, modern rivalitet mellan City och Liverpool. De två bästa lagen i Premier League de senaste säsongerna och så vidare. Pep mot Klopp och så vidare. Så att jag följde ändå den här matchen med ganska
definitivt
högt intresse.
Och det är inte så att Liverpool börjar dåligt heller.
Nej, de har den i stolpen från Salah och det är hyfsat jämnt fram till 1-0.
Men innan K-Mark jinxar bort det hela för Liverpools del.
Kanske han inte jinxade bort det. Men hur som helst, sitter jag ju 1-0 och därifrån så är det ju inget snack. Nu skrivs ju slutresultatet till 4-0 och det är väl bra så, men det hade ju absolut kunnat vara både 5 och 6, såklart.
Det blir ju 5, men bortvara. Så.
Men efter matchen då så intervjuas Jürgen Klopp och vi kan väl bara lyssna på hur det lät.
In any way, do you have to put it in perspective at all? The fact that, as we said before the game, you saw the attitude you want, you saw the things you wanted, but you've just won the title. Do you have to apply perspective at all?
Sorry?
Do you have to apply perspective at all?
What does it mean? I don't understand the English now, sorry. What does it mean? Do we have to...
In terms of perspective, you've just won the title. You said they were quicker in certain areas yourself. You were happy with the attitude of your players tonight.
If you want to lead this story in the direction that we were not here that we were not focused on that game, then do it. So that's, you ask a second time now. When I speak about attitude, I like my team, how they set it up. I said that and I thought it's clear. If you go again with that, I think we proved that point. And we proved as well that City is an unbelievably good team. So isn't it nice that in this league, another team can be champion even when City is around and plays this kind of football, is able to play this kind of football. That's a surprise as well.
I was about to say, you also have to give credit for how well City played tonight.
Ah, I forgot that, maybe. Sorry. Yes, I said it. City is outstanding. I said that. I have absolutely to give credit. By the way, I do that always because they are incredible. I saw City's season. I didn't see a bad game. Honestly, even when they lost, they still played really good football. But in the end, the situation is like it is.
Vad är det första du reagerar på?
Det första jag reagerar på är väl egentligen hans känslor. Att de kan bli så starka efter att precis ha vunnit och firat ett ligaguld.
Ja. Jag har inte namnet på reporten här, men alltså så här, om man ser till hur starkt Klopp reagerar mot honom, tycker jag inte att det står i relation till tonen i hans fråga.
Nej.
Alltså Liverpool, de suveräna ligamästarna som har slaktat allt i sin väg och varit Englands överlägset bästa lag hela säsongen, blir överkörda. Det är närmare 7-0 än 4-2.
Mm.
Det har alla som har sett matchen kunnat uppfatta. Och då är det väl så här, ja, det är väl inget konstigt att börja i den änden eller ha det med sig in i frågan. Men Klopp tycker att det hade kunnat bli 5-3 och att det var liksom en kanoninsats av Liverpool. Mm. Och vi, alltså du insinuerar här och antyder att vi inte... Men ni har ju bashat och firat en ligatitel.
Det är väl lugnt!
Det är väl inget konstigt att ni är liksom, ni är
inte
på topp här.
Ingen som bryr sig, Klopp.
Alltså det
är som att det blir ju lite av ett försvarstal. Så här. Han behöver ju inte försvara sig. Det är lugnt. Ni är bakis. Fan, man såg ju bilderna på spelare. Och man förstår ju att spelare firar.
Självklart. Och det är väl jättehärligt
alltså,
att de gör
Robertsons
det.
Match.
Ja, eller Mané.
Ja, Mané. Gomes. Nu gör det, i och för sig gör ju Sterling det riktigt bra, men det blir ju tufft för honom, det blir det ju.
Jo, men Mané såg ju så här, du vet...
När han missar bollen bara i straffområdet.
Det är flera gånger han inte får liksom, efter Salas stolpskott så är det också så här en touch ut till inspark.
Ta på knät, smalbenet.
Han missar bollen i ett läge där det är liksom så här, okej. Det ska vara mål 98 av 100 gånger.
Men du
ska i alla fall nudda bollen 100 av 100 gånger.
100% av alla Liverpool-supportrar är jättenöjda med din säsong, Manny. Det är lugnt.
Ja. Jag
glada. Fortsätt fira.
Jag kände bara när Klopp liksom så här... Visst, reporten ger ju sig inte. Och det kan man väl tycka olika om.
Ja.
Men jag förstår ju också att reporten i sig blir så här... Men vänta, vad? Vad håller du på? Det jag pratar om här och det jag utgår ifrån, det är fan rimligt. Ni har precis fått stryk med 4-0 mot Manchester City. Ja. Alltså så här, ni kanske inte kom till den här matchen på 100%.
Nej.
På högsta växel eller på den absoluta toppen av er förmåga. Det är väl inget konstigt att då fråga om det. Men är att han blir stött? Alltså, tycker han att det är en diss av Liverpool och deras säsong, eller varför dessa taggar utåt?
Ja, jag vet inte. Men det kanske, förklaringen ligger i att han är en känslomänniska, han är en vinnarskalle, han vill vinna alla matcher. Så att han i stundens hetta kanske känner att det faller någon slags skugga över säsongen. Jag vet inte, att man nu har förlorat mot tvåan, och som du inleder här med att det har blivit något nytt rivalmöte, Klopp mot Pep, City mot Liverpool, det är de som går för ligatittarna, de som är låga oddsare inför säsongen och alltihopa. Kanske allt det där ligger där som någon slags bakgrund till att han faktiskt visar så här mycket känslor.
Ja. Det var väldigt märkligt i alla fall, för det kändes som att Klopp hörde saker som inte sas.
Mm.
Han utgick från att folk tycker och tänker saker som folk inte gör.
Ja.
Ingen ifrågasätter Liverpools suveränitet och fenomenala ligasäsong. Alltså den är 5+, hur du än vrider och vänder på det. Och jag tror att vi är väldigt många utanför Liverpool också som tänker... 100% rimligt att ni blir överkörda av City i en sån här match bara dagar efter ni har firat ligatiteln i en eller två eller tre kvällar.
Vet du, han skulle ha inspirerats av Rickard Norlings postpartita intervju.
Mm.
Som om jag bara får hoppa snabbt över till nya gamla Ullevi. Mm. Där Göteborg vann då på slutet, på tal om VAR.
Var bollen inne?
Men goal line technology hade förmodligen gett bollen inne. Det var min känsla när Pano sparkade bort den. Och det har kommit stillbilder som man inte alltid kan lita på, men de har kommit från olika vinklar. Känslan är att faktiskt den bollen är inne. Och man har varit med så länge, man har sett så många mål och nu dessutom sett mål med goal line technology. Så att det är liksom... Ja, det finns ingenting att bråka om, och det säger ju Rickard Norling i intervjun som är så jävla glasklar. För han har ju sen min intervju med honom i Studio AIK, där liksom tidigt februari han började vara helt öppen och prata om saker. Pratade om Kolbeinn Sigthorssons säsong som skulle komma och menade på att varje sekund jag får ut av honom är jag glad över. Varje mål han gör kommer jag vara liksom, inte överraskad, men jag kommer vara glad över det. För det blir en bonus, exakt, för allting. Och även runt andra spelare. Och igår liksom, AIK har en strategi att bara prata om överkropp och underkropp. Igår säger han i inledningen av intervjun efter matchen med Jens Fjällström att men Sigthorsson, han hade ont i en fot. Så jag valde att vila honom. Det har inte hänt. Han pratar om sig, jag sågar.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Spelar Sani som kommer in, ja men det funkar inte där på kanten, även det var han gör typ någonting liknande, och jag bara så här, helt ärlig, och jag tyckte det var så jävla uppfriskande att se en ärlig, öppen, rak Rickard Norling som inte ville ta någon heder och ära av IFK Göteborg och det där målet, vill göra någon stor poäng av det där målet,
men han sa väl att alltså,
det är inte vårt problem,
var den inne eller inte, det är sekundärt, nu blev det så här, och det är inte där vi förlorar matchen. Nej. Vi blir sämre och sämre för varje minut,
för varje
som går.
Minut som går, för varje byte vi gör, och det får väl jag gå till mig själv liksom, hur jag lägger upp den här matchen efter, eller från paus och framåt. Där hade ju Jürgen Klopp kunnat komma in till den där intervjun med en helt annan inställning och bara sagt, vet du vad, idag är vi riktigt dåliga, ni såg ju för fan Andy Robertson ute på vänsterkanten, han var ju klappkass idag, och, men det får man ju fan ta. Vi har firat det ett par dagar här nu, vi var inte riktigt redo för att möta Manchester City som är så här bra, och det var det, men det får man också ta, som sagt, efter en ha vunnit ligan. Det hade varit superrimligt.
Ja, framförallt så hade han ju ägt den stunden då.
Han dunderägt den.
Och liksom verkligen satt en dumstrut på reporten. Som ja. Då vill, alltså du vet.
Försöker få fram något.
Hallå, vi har firat en ligatitel här. Vad tror du ska hända mot ett sånt här lag? Det är ingen skam i det här. Nu ska jag gå in till grabbarna i omklädningsrummet och säga, boys, ni är engelska ligamästare. Kolla på tabellen.
Exakt.
De vann den här matchen med 4-0, men nu kör vi vidare.
Ja.
Nu kör vi vidare och partar på, och sen så piskar vi på Villa här på söndag, och sen så gör vi något kul.
Faktiskt. Ja. Han hade kunnat ägt stunden.
Ja. Toto-trippen borta hos våra vänner på Betsson satt som berget förra helgen.
Gjorde den onekligen.
Men vi nöjer oss inte med det, utan nu kör vi igen, och vi tycker att vi har hittat tre riktigt intressanta objekt till helgen. Jag kan börja i England.
Ja, gör det.
För där tror jag och du att Manchester United fortsätter på inslagen väg och bara pulveriserar Bournemouth hemma på Old Trafford. Spelet är att Manchester United ska göra över 2,5 mål.
Motivation, dels självklart, i och med att de har faktiskt ruskigt häng nu på Champions League-platsen. Det kanske man inte riktigt trodde innan coronan kom. Men sen också hur bra de spelar. Alltså hur de har fått ihop det här mittfältet med Paul Pogba som är tillbaka och i ruskigt bra form. Sen så har du Bruno Fernandes. De två verkar trivas tillsammans. Skadefria Rashford är inne. Greenwood verkar också vara liksom, har tagit ett steg. Och sen så finns det någonting med de här lagen som verkar ha tränat bra under coronan. Mm. Alltså några kommer tillbaka helt på dekis och några lag då som Manchester United till exempel ser hur bra ut som helst.
Ja, jag skulle bara vilja stanna vid en spelare där, Rashford. Mm. Han är ju garantin här till att det här spelet ska sitta. För även fast Manchester United har imponerat stort i omstarten här så har ju Rashford inte gjort mål och det är ju key här.
Ja, du han, tänker att han...
Han pallar inte se alla andra springa runt och göra mål och Martial göra hattrick.
Spela
och bla,
för honom
bla, bla.
Lite grann.
Nej. Alltså nu är det Marcus Rashford time. Så att Manchester United att göra över 2,5 mål hemma mot Bournemouth. Vi kan fortsätta i England för där tror vi att Liverpool, de kommer inte tillåta folk börja liksom snacka ner dem efter den här City-förlusten. Aston Villa kommer få betala för det här på söndag. Liverpool vinner med 2 mål.
Ja, det är bara att skriva under på. Och sen går vi faktiskt till Italien och vi kollar på Sampdoria och då tänker folk, jaha, vad de hittat för någonting där. Jag tycker faktiskt att de ser helt okej ut i de matcherna jag sett dem. Speciellt här senast. Och nu spelar man ju lite för kontraktet i den här matchen. Och jag tror att de liksom knyter nävarna och knyter upp säcken och vinner hemma mot Spal.
Mm. Spal är ju inte världens bästa fotbollslag.
Nej, de är inte världens bästa fotbollslag. Dels tror jag att den hårda matchningen liksom tär lite på dem. Det här är en match som Sampdoria verkligen så här, ja, jag tror att så här, vinner de här matchen, då har man mer eller mindre klarat kontraktet. För då rycker man ifrån samtidigt som Spal har hamnat hopplöst långt efter. Svårt att motivera sig kanske.
Jag tror också Sampdoria kommer med rejält råg i ryggen här efter Lecce-segen senast.
Ja, men absolut. Alltså jag tycker faktiskt att det ser helt okej ut i Sampdoria. Men framförallt om man möter ett omotiverat kanske Spal som har halkat efter. Och nu har man chansen på hemmaplan, dock utan publik, men ändå att göra någonting bra.
Vart ska vi falla någonstans på den här trippen? Ja, jag hör i alla fall inte det. Rak seger för Sampdoria, över 2,5 mål för Manchester United och Liverpool att vinna med 2 mål hemma mot dassiga Aston Villa. Mm. Vill du ha 5 gånger pengarna på det här?
Kan jag få lite mer?
6, då är det ju högt.
Kan jag få 7?
Ja, du kan till och med få så högt som 8 gånger pengarna.
Oj!
8 gånger pengarna ligger den här trippen uppe till under godbitar och boostade odds hos våra vänner på Betsson. Vi säger stort tack till er för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Rygga med 148 kronor. Hashtagga in er screenshot i Toto-trippen så jobbar vi in lite skön sommardeg tillsammans här nu.
Jajamän. Men tänk på att du måste vara 18 år för att spela och har du problem eller känner någon som har problem så gäller stödlinjen.se.
Men du, på tal om allsvenskan och på tal om då Göteborgs sena segermål. Fan vad de gör mål i slutet, Blåvitt.
Ja, är det inte Sargon Abraham som ligger bakom allting i slutet också? Han, i Italien så kallas det för Zona Cesarini. Det fanns en spelare som hette Cesarini långt tillbaka i tiden, om det var 50-60-tal, som alltid gjorde mål i slutminuterna. Och då var det någon journalist som då skrev Zona Cesarini i en tidning och då blev det ett begrepp, precis som Il Derby d'Italia, ett begrepp som en journalist då hittade på när han skrev någonting. Det blir inte så många begrepp av liksom, grejerna som skrivs idag, va?
Ja.
Känns som att det var större förr.
Ja, ja.
Hur som helst har det har liksom satt sig så att man använde begreppet så gjordes det mål i Zona Cesarini. Och i det här fallet så kanske vi då kan göra ett begrepp i Toto av Sargon Abraham. Mm. Så det är vi säger inte zonen direkt över chatt utan vi kanske säger typ mer Fergie Time-hållet om vi ska sätta ett begrepp på det.
Mm.
Det Sargon Abraham time. Tid.
Flyger inte riktigt.
Nu är det
Sargonsekunder.
Sargonsekunder, det gillar jag.
Ja.
Sargonsekunder.
Sargonsekunder är de sista skälvande sekunderna av tilläggstiden.
Ja, tilläggstid liksom från 89 framåt lite grann. Jag tycker i slutet av matchen räcker bra.
Ja. Slutet av matchen är ju redan ett allmänt vedertaget begrepp då.
Ja, men det är det som är hela grejen med det här.
Det här är slutet av slutet av matchen.
Så är det.
Det är Sargonsekunderna.
Sargonsekunderna.
Ja. Ja, men det är bra. Det har Blåvitt med sig in efter den här säsongsinledningen. Fan, det är redan en sjättedel av allsvenskan spelad.
Ja, det är fortfarande väldigt lite, Gusten. Det lät som att du ville få det till att så här, det är jävligt mycket lirat nu. Mm. Jo. Men och i och för sig, beroende på hur man pratar om den här inledningen, de första fem matcherna, de första fem omgångarna, så om du nu säger en sjättedel, ja, en sjättedel av matcherna har spelats, Helsingborg har fortfarande inte gjort mål.
Nej.
Alltså då känns det tyngre, förstår du, än att titta på en toppstrid och börja kolla på poäng. Där väger det lite vatten, kan jag tycka.
Det är ju helt hopplöst att försöka spekulera i och med att man aldrig förstår sig på Helsingborgs IFs ekonomi. Så att, ja, sportsligt så finns ju verkligen fog för att skicka Olof Mellberg och bara liksom så här, kontroll, allt, delete, vi gör någonting innan det här går för långt. Men med de ekonomiska incitamenten så kanske inte man alls har råd med det. Jag kan tänka mig att Olof Mellberg är ganska dyr i drift och så vidare. Och det är inte hållbart och försvarbart ekonomiskt. Så Olof Mellberg får vara kvar. Men ur hans perspektiv, alltså, han är ju på väg att liksom så här brännmärka sig lite för hårt här nu.
Ja, men han är ju på väg att göra en Donadoni
eller
Henrik
Larsson, alltså, ja. Du vet, det kan bli för smärtsamt, pinsamt resultatmässigt.
Det vi menar är att beslutet att ta Helsingborg, om det nu är Olof Mellberg eller om det är sportchefen eller om det är totalen som inte liksom har funkat, men ändå, folk kommer ju komma ihåg det här.
Ja.
Och det är det som blir brännmärket. Och då blir ju beslutet att så här, skulle du verkligen ha gått in där, skulle du ha tagit ett annat projekt.
Exakt, och det finns ju ett nytt beslut här då att ta ställning till. Kliva av innan det går för långt. Eller liksom
så här, skita i pengarna.
Köra på.
Så här, själv kliva av, ja. Menar du?
Eller
komma fram till, som man gör i de stora ligorna ofta, man hittar en deal. Att så här, ja, men du kliver av, men du får inte alla tre år, men du får det här i alla fall. Så win-win situation på något sätt för båda parter.
Fy fan, vad snett de har hamnat, alltså, Helsingborg. Ja.
0-9 alltså. Har de i målskillnad, en poäng.
Hur som helst, det jag skulle komma till i alla fall med IFK Göteborg och då allsvenskan i stort, eftersom det även inkluderar AIK i den här matchen, det är ju att det är helt otroligt. Visst, nu bor inte jag i England eller Italien eller Spanien. Jag misstänker att det är precis lika mycket svängningar när man lever i ett sånt land och man är liksom i det mediala. Du kan inte värja dig som fotbollsintresserad mot allas åsikter, och det går verkligen från dag till dag och det är konstant. Men shit, när det är så här intensivt spelschema i allsvenskan, det går så jävla fort i hur supportrar, rivaliserande supportrar, media, de aktiva inom det sportsliga svänger kring sina lag och andra lag och så vidare. Alltså, bara ta senaste 10 dagarna. AIK, det har varit kris efter Norrköping. Det har varit liksom så här, allt är skit, det är nattsvart.
Ja, och så är det Bayern på söndag, då jävlar. Då
till att det är liksom, det är Sveriges överlägset främsta akademi som har show. Norling är ett geni och det spelas man-man fotboll. Och hörni, vi ska inte vara så jävla resultatgiriga här, utan vi ska försöka ta så många poäng som möjligt. Det kommer gå åt helvete vissa matcher, men vi ska vara glada för det som görs här nu. Och sen så är det någon match till och sen så är det becksvart igen. Och liksom, jag såg igår på Twitter någon AIK-supporter bara såhär, vi har inte alls en bred trupp. Kom inte på det nu. Truppen är för fan inte alls bred. Här har jag gått och trott att truppen är bred. Men så ser jag den här matchen och inser att truppen är inte alls bred. Och du vet, Norling står och ger sig själv underkänt. Ja, men du fattar vad jag menar. Ja.
Och så går man in i AIKs fall i en betydligt lättare period mot mindre bra lag. Vad det verkar, det får vi väl se. Mm. Och då kanske man vinner några matcher och så är det tillbaka och allt är guld och gröna skogar igen.
Exakt. Djurgården, ja, vinner alltså, kanske inte fullt rättvist, men det är en sån här, det är en klassseger man tar i premiären. Mm. Efter det ser det jävligt motigt ut i ett par matcher. Man blir avklädda rejält mot Norrköping och det är verkligen så här, oj oj oj, vad fan är det som händer? Sen så slaktar man Kalmar på hemmaplan, allt är frid och fröjd, och man hånar Bayern för att de gnäller på domaren i Mjällby-matchen. Green Bayern och bla bla bla. Sen kommer det liksom, kommer på svaga domslut. Då är Djurgården där också. Det är Glenn Nyberg är sämre än någonsin och vi måste ha varit i allsvenskan. Och så du vet så här, där så hänger det snabbt Bayern. Alltså, kolla på Bayern. Herregud, det känns som att Bayern har spelat 3 säsonger redan. Och det är liksom så här, från ledarhåll man sätter tryck på domarna och alla är emot oss och du vet, sportsligt har det sett bra ut inledningsvis. Alltså, jag tycker man gör det bra mot både Östersund och mot Elfsborg. Mm. Sen så har det sett jättedåligt ut mot AIK och man åker ur kuppen och man förlorar rättvist mot Mjällby, sett till då hur domsluten följer. Jag är medveten om det. Och sen så igår så vinner man ju knappt. Mm. Det ska ju fan sägas. Alltså, man får ju kriga för 3 poäng hemma mot ett luftat Varberg. Mm. Och jag vet inte, alltså, jag såg att Bayern-poddens avsnitt hette liksom katastrofveckan och det kändes som att så här, nu är det det är visat ju här senast. Ja, liksom. Är det redan kris i Hammarby och så vidare? Och i IFK Göteborgs fall då så har det varit, ja, men i och med att man vann igår då, ja, så här, på Sargon-sekunderna, så har man ju nu gått från, tror jag, att ha haft ledningen i en allsvensk match i 4 minuter till 5 minuter.
Mm.
Alltså, men man ligger 3.
Exakt.
Det är liksom ett IFK Göteborg som...
Men det är nog jävligt många IFK Göteborg-supportrar som vaknar glada idag.
Ja, exakt. Och det är det jag menar så här. IFK Göteborg har redan...
5 poäng efter Norrköping.
De har inte hållit någon nolla. Och det är alldeles för tunt i försvarsleden.
Vad håller Poja på med egentligen?
Exakt. Och Robin Söder gör inga mål. Och det är liksom, du vet, allt är skit. Ja. Och sen så är helt plötsligt allt bra igen.
Ja.
Och det är, ja, men du vet,
alltså. Ja, men det är som en komprimerad form av så här är det faktiskt, för så här lever ju supportarna. Alltså, det räcker med ett par matcher, bra matcher. Ta Real Sociedad. Ja, men det har sett ut som skit. Fan, nu gör William José mål, Alexander Isak gör mål. Vinner man ett par matcher till här nu i rad och det börjar se lite bra ut, de får in självförtroende i truppen på grund av den där segern. Ja, men då har vi glömt bort det som var i inledningen efter corona.
Ja.
Så det är väl någonstans essensen av fotboll vi ser här komprimerat, eller hur?
Mm.
Att fotboll är väldigt enkelt, det handlar om att vinna, det handlar om att göra resultat.
Och Malmö FF har ju, så att säga, de har haft samma vår också, upplever jag.
Ja.
Alltså, de ligger 2 i allsvenskan med en förlustnolla i kolumnen, bara några pinnar efter Peking. Anders Christiansen har gått från överlägsen till en fucking idiot. Var det danska?
Var det där?
Till att vara bäst igen. Och
var norska, tror jag.
Jag är en fucking idiot.
Ja.
Nej, det är inte här. Jag har tappat det. Skitsamma. Du fattar vad jag menar. Mm. Det är så jävla många lag som har haft 3 olika säsonger hittills.
Ja, Malmö definitivt också. Det rapporterades tidigt inför första matchen om att det var slitningar i truppen och Jon Dahl Tomasson hade tagit en del tuffa beslut kring kaptensbinden och kring vilka som skulle starta och att det fanns olika läger och Marcus Rosenberg där och Peter som nybliven agent. Och det kanske man inte pratar lika mycket om nu. Så att, ja, det är som du säger, många lag som har haft 3 olika säsonger.
Men tror du att det här går att härleda till, alltså så här, jag frågar dig bara, jag vet inte själv, jag resonerar bara, tänker högt.
Det finns ett lag som bara haft en säsong hittills och som kommer bara fortsätta på ett spår hela vägen. Det är Örebro. De har nu 6 pinnar. Visst, man kan diskutera att de bara 3 poäng upp till Malmö på 9. Och man kan samtidigt prata om att de har bara 2 ner till Östersund och på 15:e platsen.
Mm.
Men alla vet att ja, de har liksom, de kommer gå den här vägen.
Öreskärp har ju redan visat att de kommer vidare. Inte vara i botten.
Nej.
Och de kommer inte vara i toppen.
Exakt.
Men det går väl att diskutera, det går väl att slänga in Helsingborg och Peking i den där mixen. Att de också har bara haft en typ av säsong
absolut,
hittills.
Absolut.
Men det var det jag skulle säga. Tror du att det här blir extra påtagligt när publiken inte får vara på plats?
Jag tror det. Jag tror det. Precis som det blir påtagligt när man hoppar mellan toppmatcher i Europa och allsvensk fotboll, som man gör nu, att det spelas riktigt undermålig fotboll i allsvenskan. Och det blir nog också, precis som det du pratar om här, extra påtagligt när det inte är publik.
Du var starkt kritisk till kvaliteten på allsvenskan i en WhatsApp-grupp igår när du zappade över från blåvitt gnaget till
Real Sociedad. Ja, smärtsamt svag, dålig kvalitet alltså.
Det är olika sporter.
Ja, det är faktiskt två helt olika sporter.
Och vad var du sa? Allsvenskan, det är att vara på plats och skrika på en stins.
Det är allsvenskan och dricka bärs och vara på plats och skrika på en stins. Det är allsvenskan för mig.
Det är vad allsvenskan ska vara i din värld.
Ja, ja, men det är vad det ska vara. Och utan så publik kan man prata om de europeiska matcherna såklart. Men det är också som du konstaterade igår. Det är ju alltså bättre tryck med fake publikljudet på Camp Nou än vad det är när publiken är där.
Alltså Camp Nou och Etihad.
Och Etihad
så Manchester
också.
City och Barcelona.
Aldrig haft
bättre
tryck. De
har fått sånt lyft av att kolla fighter med publikljudet. Alltså. Det är helt otroligt vilket drag det är på läktaren. Sanslöst faktiskt.
Ja, det
men det måste jag säga, på tal då om Barcelona och Camp Nou. Alltså jag såg matchen Barça-Atletico Madrid. Jag vet inte om du har något så här motbud, men bortsett från ens egna subjekt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Aktiva ingångsvärden i en match. Det kan vara ett lag man håller på, eller man kanske har spelat tungt på någon match, eller vad det nu kan vara. Rent sportsligt så är Barcelona Atletico Madrid, det tycker jag är den perfekta fotbollsmatchen. Alltså den matchen har allt. Extremt hög kvalitet. Det går ju knappt att ha högre kvalitet. Nej. För övrigt, Ricky Puig. Ja. Vilken gubbe alltså.
Ja, men han sätter sig verkligen. Alltså. Vi tjatar lite om honom nu, men han är ju faktiskt bra
på riktigt.
Det var
kul för övrigt när jag kollade på den här matchen i veckan och Pintorp och Marcelo, det kändes som att de hade skruvat upp T-ljudet i Puig.
Ja. För de ville markera liksom, mot dig.
De ville markera att han heter fan inte Ricky Puig.
Som jag då läste mig till på Wikipedia faktiskt.
Så nu var det liksom Puig. Inte alls liksom någonting som minner om Ricky Puig. Men nu var det Ricky Puig. Men Ricky Puig, här för att stanna.
Ja.
Kvalitativt, vilken jävla fotboll det är som spelas mellan de här lagen. Och de hatar ju varandra, de här två lagen. På något sätt har det blivit så. Det finns ju inte den här liksom Atletico Madrid-Real Madrid. Och alltså, jag kan inte minnas att det är...
Men det är en rivalitet som känns på planen.
Ah.
Kanske då framförallt mellan spelarna.
Mm.
Och det är väl det Liverpool Manchester City kanske kommer bli också. Att man inte känner rivaliteten på läktarna, för det är ingenting som föregår matchen. Något slags uppslakt, som en derbyvecka i Stockholm till exempel. När media växlar upp, alla supportrar växlar upp på sociala medier och mot varandra och sådär. Så är ju snarare då El Clasico en grej för spelarna.
Ja, och jag tror just i fallet Atletico Madrid...
Inte bara, så jag ska absolut inte jämföra med City-Liverpool, men jag tror alla fattar vad jag menar.
Jag tror i just fallet Atletico Madrid mot Barcelona så har det har byggts upp en rivalitet också på grund av de olika spelfilosofierna.
Mm.
Alltså, Barcelona, de blir ju aldrig så fysiskt synade som mot Atletico Madrid. Inte mot Real Madrid eller någon annan, utan det är så här. Så då blir de blir ju störda på ett sätt. Man ser att spelarna i Barcelona blir ju nästan som mest utåtagerade på aggressivt sätt mot Atletico Madrid.
Mm.
Och Atletico Madrid är ju, tror jag, spelfilosofiskt provocerade av Barcelona på ett helt annat sätt än vad de är mot Real Madrid.
Mm.
För där har det ju varit väldigt mycket liksom, kanske inte samma DNA och identiska spelmodeller mot varandra. Men du förstår vad jag menar. Mm. Skillnaderna gör att de driver liksom de driver aggressiviteten ur varandra, Atletico Madrid och Barcelona, på ett filosofiskt plan.
Mm.
Så jag kände bara när jag såg den här matchen att det här är den perfekta matchen, för det är grinigt och det smäller och det är viktigt och det är liksom, det är sån jävla kamp, men det är från den högsta hyllan rent tekniskt, taktiskt, det är som fart i grejerna. Det är,
så du kan ändå se den utan publikljud.
Ja, men det är ju den bästa stämningen någonsin också på Camp
Nou. jag vet, men även om du skulle plocka bort det så skulle du faktiskt kunna njuta av matchen för att du älskar fotboll, Gustav.
Ja, men och jag
du kör publikljudet såklart som man gör. Det borde Dplay kika på också.
Jag hoppas att C-more fortsätter erbjuda det här nästa säsong när publiken är tillbaka. Vill du ha utan ljud bara kommentatorer? Vill du ha med publikljud, alltså så här, från den faktiska publiken? Eller vill du ha med fejkat publikljud? Jag hoppas att den ligger kvar.
Och då tar du fejkade.
Då tar jag fejkat publikljud. Tänk dig det. Vilket lyft. Alltså Pintorp och Marcello, kommentatorer. Fejkat publikljud, men publik på läktaren. Då är allt löst.
då är vissa arenor lösta, ja.
Slipper man höra det så sex gånger på match. Oh, tja, tja, tja.
Barca.
Barca. Barca. Så jävla trött.
Ja, men när jag var på den här matchen mot Atletico Madrid, de har ju blivit också lite vänner på grund av rivaliteten med Real. Alltså så att 100 000 Barca-supporter ställde sig faktiskt upp och hyllade Atletico när de hade vunnit titeln på Camp Nou.
Ja, sen dess har det hänt grejer.
Sen dess har det hänt en jävla massa grejer. Men ändå, där är det just Barca, Barca, Barca några gånger per match.
Mm. Do, nimo. Tja, tja, tja. Men du, innan vi slutar, på tal om Barca, jag vet inte om du följde Pavlidis.
Är du på väg in i Sargon-sekunder här nu, ska skjuta en sista boll i krysset innan vi slutar? Är det du snackar om?
Kanske, faktiskt. Nej, men jag vet inte om du läste Pavlidis eminenta headlinesblogg i morse.
Nej.
Närmar sig alltså 1000 bloggar nu.
Ja, det tror jag.
Pavlidis,
alltså. Han bara matar.
Hur som helst, då är det ju väldigt mycket Barcelona. Precis efter vårt avsnitt i måndag så började det komma mer eller mindre bekräftade rykten om att då Quique Setién får sparken. Att han leder laget säsongen ut, men att det kommer räcka efter det. Och att man då gör movet som folk började tjata om redan i januari då. Mm. När Valverde fick lämna, att man skulle plocka in Xavi. Mm. Som sitter borta i, är det Qatar? Eller är det Förenade?
Där borta.
Någonstans är han i alla fall.
Vi är någon mellanlandningszon.
För nu är då enligt spansk media Messi, han är trött. Det här funkar inte längre.
Okay.
Så att han har då fryst sina kontraktsförlängningsdiskussioner med Barcelona.
För slags att, politisk handling från hans sida.
Han vill väl se...
Klubbpolitisk handling.
Enligt då spansk press så vill han se ett, liksom, värvningar, men kanske framförallt då en tränare och ett spelsätt som börjar visa att nu är vi bäst igen. Och det har ju inte sett igen.
Och om han är nöjd med Pjanic-värvningen då? Han firade ju här i veckan, eller firade, han hade avskedsmiddag på någon bar. Hade hyrt in någon bosnisk artist för 400 000 kronor enligt Ane Lavdic. Då vet ju allt hela tiden folket på Balkan.
Ja.
Vet allt om den här festen. Det är som att alla är bröder och systrar.
Fan vad rimligt ändå, måste jag säga. Liksom privat spelning för Juventus.
Herregud.
40 000 euro.
Ja. Ja, men det är
ekonomisk Pjanic. Han blir inte blåst.
Nej, nej, nej. Det är som du säger, det är en rimlig peng.
Men det här fick mig då tänka att så här, jag är ledsen Messi. Var ska du gå? Han är ju, alltså han har ju kidnappat sig själv i Barcelona. Han är inte Cristiano Ronaldo som lämnade sitt Sporting i tonåren, var i en stor drake som Manchester United många säsonger, vann stora titlar, utvecklades till världens bästa spelare, gick till Real Madrid, gjorde allt som gick att göra där, och sen tog han sig an Italien och Serie A och en drake som Juventus. Messi, alltså han är ju Barca, born and raised, och han är inte 28.
Nej.
Alltså Messi fyllde precis 33. Mm. Jag vet inte, alltså allt i Spanien är utslutet. Vart ska han gå? Mm. Vad finns det för alternativ? Skulle Manchester City med Pep Guardiola Manchester City med Pep Guardiola som får spela Champions League. Det enda rimliga alternativet.
Ja. Men han kommer inte gå och spela fotboll med Cristiano Ronaldo, där finns det inte pengar till. PSG skulle kunna ta honom då, men är han motiverad att spela med dem? Ja, kanske att vinna en Champions League-titel, jag vet inte. Men annars så landar ju liksom det enda valet för Messi på City. Jag tänker bara i München också, men nej.
Nej.
Eller?
Nej. Nej, jag är ledsen, det går inte. Alltså...
Du tänker på att Pep är där, och för att det är ett sånt stjärnlag.
Ja, när det kommer till en spelare som Lionel Messi så är det ju väldigt användbart med uteslutningsmetoden.
Mm.
Och när man har applicerat den på hans alternativ så finns det ingenting kvar.
Nej.
Det finns ingen klubb han kan gå till. Så att han är ju liksom så här, han är ju dömd till att vara med på den här havererade berg-och-dalbanan som är liksom den sportsliga ledningen kring Barcelona.
Mm.
Missa tränare efter tränare. Abidal från hyllad till, alltså så här, han är så borta nu sportchefsmässigt. Griezmann, alltså så här, Antoine Griezmann köps för mindre än ett år sedan för 1,3 miljarder från Atletico Madrid.
Mm.
I en så här viktig match i veckan så byts Griezmann in för att typ, alltså så här, i 91 minuten. Mm. Snacka om att ha hamnat snett på en sån värvning.
Ja.
Arthur lämnar.
Mm.
Ousmane Dembélé,
inledde, vad ska det bli? Vi inledde den här säsongen med hyllningskör till Arthur. Och nu är han borta.
Hopplöst alltså. Så att, är du med mig?
Mm, jag är med, jag är med.
Messi får väl hoppas på att Xavi kommer in och så ska det bli liksom så här.
Jag tänker att Pjanic är en fotbollsspelare på ett annat sätt än Arthur. Att man då får in en lirare som kan slå bollarna och så kan, ja, men styra tempot och fina fötter, bra spelförståelse. Att det är en värvning i rätt riktning.
Absolut, fast Pjanic är 91. Alltså han är ju 30.
Åldersrasism.
Ja, jag vet, men ett Barcelona som ska liksom,
jo, men för att hitta till nästa Pjanic, höll jag på att säga, nästa Xavi, för att ge sig själva tid, så kanske det är en perfekt värvning. Många är ju kritiska till det, märker jag. Mm. Många tycker att han övervärderas och hallå Arthur, han som började så bra, hur kan vi släppa honom? Kanske en win-win för Juve och Barça. Jag säger det fan här och nu. Det kommer bli bra.
Ja, okej. Okay. Jag ser bara ett Barça som, bortsett då Frenkie de Jong, går in i säsongen 2021.
Han glömmer liksom lite bort här.
Med Pjanic, Busquets, Rakitic och Arturo Vidal.
Mm. Ricky, det är så här, Push.
Ja, fast alltså Ricky Push, han kan användas i, alltså, Nu han rör ju sig inåt centralt. Det ska jag ge dem som menar på att Ricky Push är någon slags centralfältare. Mm. Men
han är mer mezzala, alltså du vet, på tre man av mitt fält spelar inte höger, inte central.
Har han inte Jordi Alba bakom sig?
Mm.
Så är han mycket mer ute till vänster.
Ja.
Så att, ja. Du fattar vad jag menar.
Ja.
De fyra centrala mittfältarna jag precis räknade upp. Det är inte så att man känner det. Barça.
Men du har Pjanic där nu. Du har Pjanic där. Du har en femte också.
Ja. Griezmann måste man, alltså den situationen måste man lösa.
Ja.
För det är, man kan hamna fel på,
ja, här,
man kan hamna fel på någon.
Kanske är det i Italien finns svaren då. Pjanic kommer, Lautaro Martinez, man sätter ner skorna där också. Värvar in honom, en ny Luis Suarez, mycket piggare, mycket yngre, river mer. Jag vet inte. Kanske är man på rätt väg där.
Hörru du, två bara transfergrejer till som jag har tänkt på här i dagarna. Achraf Hakimi till Inter, 40 miljoner euro. Det sägs ju att Real Madrid har då en klausul i kontraktet som gör att om Hakimi...
Som de ofta, eller ska jag säga alltid har.
Ja, säg det.
Ja, nej, men det. Så är det.
Mm. Jag menar att då Real Madrid har första king, men det finns ingen så här återköpsklausul att om Real Madrid hostar upp den här summan så ska han tillbaka. Men alltså, Real Madrid-supporterna verkar jättenöjda.
Ja.
De är så här, men vi har Carvajal och sen så kommer Rodrigo Sola någon gång.
Det är för att de har varit med om det här tidigare.
Ja.
De plus vet att de ju att så här, blir han världens bästa högerback i Inter, ja, men då köper de tillbaka honom för 1,5 miljard. Det är inga konstigheter.
Nej. Plus att de menar ju på att så här, men Hakimi funkar inte med Zidane. Nej, okej, då får man väl gå på det då.
Ja.
Och Inter får ju en...
Där är de ju sköna Real Madrid-supporterna.
Ja.
Nej, men...
En jävla tro på Zidane.
Ja, jo, men tro på
Zidane's sitt, way liksom. Or no way.
Ja.
Det måste jag bara säga. Supervärvning.
Ja.
Jag har varit så snett på många värvningar i den här podden senaste året. Alltså minst när jag basunerade ut att David Luiz till Arsenal kanske kan bli säsongens värvning.
Mm. Har de förlängt nu? Eller köpt honom? Ja, eller vad är grejen?
Exakt, de förlängde väl det där. Jag vill även minnas att jag i somras körde ut att Helsingborgs värvning av Alhaji Gero från Östersund var kanon. Jävla fel det blev, va? Men sista grejen, va? Thiago till Liverpool. Oj, 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 säger jag bara.
Är det rykte?
Starka rykte.
Mm.
Det finns liksom trovärdiga,
jag älskar Thiago.
Trovärdiga källor i då Pavlidis headlinesblogg som man då kan gå in och referera till. Som menar på att det här är klart.
Det är en jättevärvning.
Vet du vad jag skulle vilja säga till...
Massinhos son, som jag alltid säger då. Ja. Som han spelade i Lecce i slutet på 80-talet.
Nej, men vet du vad jag skulle vilja säga till alla Liverpool-supportrar? Som kanske sitter där och tänker att vi har ett komplett lag. Vi har världens bästa mittfält. Jordan Henderson, Fabinho och Gini Wijnaldum. Alltså, nämn inte ens deras namn i samma mening som Thiago Alcantara. Vilken fotbollsspelare det är alltså.
Återigen, Klopps fingerspritzgefühl, han vet vad han ska göra för att förstärka det här laget ytterligare.
Nej, men alltså det är inte många värvningar Liverpool kan göra som tydligt uppgraderar dem kvalitativt.
Där skulle ju City ha varit lite smarta. Så, ja, men vill ni ha Leroy Sané, då måste vi få köpa Thiago, inte Liverpool. Mm.
Men du vet...
Alltså, lite så här... jävla power i sportcheferiet, Gusten.
Ja. Mm. Jo,
du, nu håller Sargon-sekunderna också på att rinna ut. Ja. Och det är dags att ta det här avsnittet till superproducent Kim Wirsén.
Så är det. Du och jag, vi ska ta varsin sommar-Pepsi här nu.
Yes.
Fortsätt skicka in bilder på hur ni konsumerar denna fantastiska dryck. Kanske då i kombination med då sommartutto.
Mm.
Alltså, vi kan ha Tutto Pepsi och Sommartutto
funkar som en
i ett spännande möte. Ja,
verkligen.
En 2020-fusion.
Härlig fusion, ja, exakt.
Ja. Ja, men härligt då. Vi rullar på hela sommaren, det ska ni veta. Det kommer dock kanske komma lite så här best-off-avsnitt. Mm. Och det är ju bara roligt. Vi har haft ett jävla härligt år ihop, men tillsammans med många gäster också. Så att superproducent Kim Wirsén sitter med saxen vid klippbordet och kommer nog förgylla några av era finaste sommarhängstunder här kommande veckor. Det är väl härligt?
Ja, men superhärligt. Och som du sa, vi rullar på. Tillbaka redan på måndag, då är det måndagstotto och då har det hänt hur mycket som helst där ute. Kanske har Liverpool hoppat upp på hästen igen och vunnit.
Nej, inte bara kanske. Det kommer
det är,
de ha.
Det är garanti.
Klopp kommer ju liksom, det kanske blir hans hittills värsta brandtal innan en match. Ja. Som färdiga mästare har ingenting att spela för.
Champions League-finalen, brandtalet där hade ingenting
mot det
här. Ska
inte spelas Champions League i augusti, det finns inget kuppspel kvar att tänka på. Utan de är bara liksom så här smooth sailing, kan fästa vidare om de vill. Ja. Men Klopp har krävt, han kräver nu...
Fullt fokus, resultat. Ja,
han kräver prestationen av a lifetime, ja, av sin spelartrupp här nu mot Aston Villa. Det ser vi fram emot. Vi hörs igen på måndag. Ha det så bra till dess. Ta hand om varandra och sprid vårt gospel om Never Forget.
Ja, om Never Forget och Sargon Sekund.
Ja, Sargon Sekunderna.
Härligt.
Ciao tutti.
Ciao tutti. Leben zerstört.